Så där, då är vi igång. Sändningen är igång i alla fall. Och det är en livesänd undervisning från Evangeliehuset Romerike. Jag huskar eller minns att det var någon som var väldigt upprörd kring att någon som trodde att vi tillbad Romarrikets avgudar eller något sånt. För att det heter Romerike, men Romerike är ett fylke eller län, som man säger på svenska, som finns i Norge. Romerike, för detta Akershus fylke som nu heter Romerike. Vi ska se om det är någon som loggar sig på sändningen här. Än så länge så har vi inte någon tittare. Där kommer någon som loggar sig på. Dela gärna sändningen till vänner på Evangeliehuset och andra vänner. Vi har inte annonserat ut det här i någon stor omfattning, så därför så dela gärna till och dela gärna direkt på Messenger. Det kan vara ett bra sätt för att nå ut direkt till vännerna. Så vi får lite fler seare. Jag tror att det är Lars som är påloggad. Det blev lite brått raskt på för mig. Jag kom från jobb och var lite trött och så lagade jag mat och så plötsligt så var jag liksom bara, hade helt glömt att jag skulle undervisa här om Kristus i Gamla Testamentet. Men det är ingen fara, för det är ju bara att hämta upp där vi slutade sist och bygga vidare och gå vidare på allt det som finns av kunskaper och insikter om Kristus i Gamla Testamentet, och jag har en hel del som man kan bygga vidare och prata om här. Så tre stycken inloggade, så jag tänker vi kör igång och så får vi se vilka som kommer in efterhand. Jag ser inte era kommentarer, jag är lite osäker på hur jag får fram dem också, om det är så att ni skriver. Men skriv gärna och ställ frågor och sånt, för då kan jag ändå gå in och se det i efterhand. Ska vi se. Kanske kan få fram dem där. Nej, jag vet inte. Lite osäker på hur jag får fram dem. Oavsett så gör jag en kort repetition av vad jag pratade om sist. Jag tänker inte alls göra det detaljerat. Då får ni gå in och se på den sändningen. Men jag bara skummar igenom det lite snabbt och så går vi vidare där jag slutade sist då. Det finns väldigt mycket att säga om Kristus i Gamla Testamentet, och jag skummar bara på ytan. Jag tar bara en, ja, fnugg höll jag på att säga. Jag vet inte om det är något riktigt ord på norska. Jag bara skummar på ytan i alla fall. Jag vet inte om det finns något uttryck för det på norska, eller det finns ju, men jag vet inte om man säger just så, skumma på ytan, det är ett svenskt uttryck. Men det betyder att man tittar på liksom överflatan och ser liksom, man går inte på djupet. Sen kanske någon som ändå upplever att det här är att gå på djupet, och det är ju okej. Så kan man ju se på det. Men det vi tittade på sist var Kristus i Bibelns absolut första vers, första Mosebok, första kapitlet och första versen, där det står att Gud skapade himlarna och jorden. Det står himmel och jord kanske i översättningarna, men jag säger himlarna då det som stämmer med grundtexten. Det är flera himlar och så jorden i singular. I begynnelsen skapade Gud Alef Tav, och det var de här två tecknen. Alef Tav, det hebreiska tecknen, och jag gick igenom vad det betyder. Och för att summera ihop det så betyder de här tecknen Kristus på korset. Jag tänker inte gå djupare i det, för då får ni bara titta på den sändning som ligger här på Evangeliehusets Facebook-sida, så ligger undervisningen om det, så då kan ni se helheten. Sen gick jag vidare och pratade om Jesus i släktträden, och det gick i släktstammarna eller namnen då, och det gick kanske lite för fort, men det gör inget. Jag har faktiskt ett häfte med allt det här som jag pratar om. Ett häfte som en liten bok där allting står nedskrivet, som ni skulle kunna beställa av mig för någon självkostnadssumma eller något sånt. Det är en pdf-fil som man då kan printa ut, så kan ni få beställa den på någon billig peng då. Lars har skickat en bilaga. Nu ska vi se. Det var något annat. Det dyker upp några sådana här meddelanden här. Jag tar bort det. Ska vi se. Då ska vi se. Sen, men det var de här namnen då. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metusale, Lamech och Noah. Det är alltså den här första uppramsningen av att Adam blev far till Seth, Seth blev far till Enosh och så vidare. Den första upprensningen av släktnamn eller personnamn som är ett släktled. Och så översätter man de här namnen från hebreiska så får man evangeliet. Så det pratade jag om sist. Så pratade jag om, ursäkta mig, kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Och så visar jag en bild på arkeologiska fynd om hur man har spikat spiken in i skelettdelarna i hälen när man korsfäster folk. Så det, vi har ju på våra kors, jag har ett sånt här på halsen som jag kan visa. Jag är inte katolik, men jag har ändå ett sånt här kors med Jesus på. Så vi avbildar ju att spiken går in genom fötterna från framsidan så. Men de historiska arkeologiska fynden visar att korsfästelsen gick till så att man spikade fast foten på utsidan av träet genom hälen och på varsin sida om korset då. Och det är också rimligt för då kommer fötterna att liksom få en kunna balansera tyngden på de här spikarna. Men det är också en fruktansvärd tortyr i det här hela. Det här kanske är känsligt för någon att höra på. Ni får väl stoppa fingrarna i öronen en kort stund då. Men det betyder att när man spikade genom hälbenet så betyder det på foten så betyder det att där går ett nervcentrum, så det betyder att det är en av de mest smärtsamma upplevelser man kan få uppleva. Så det här med korset, det var verkligen en tortyr. Det var ett lidande utan dess like. Det är extrema upplevelser av smärta och som är svåra att förstå. De som har lidit av olika typer av smärtor och sånt vet kanske lite mer vad man pratar om än de som inte har haft upplevelser av kraftfull smärta. Jag har brutit benen i foten en gång och upplevde att det var en av de smärtsammaste saker jag upplevt och det fick jag höra att, av läkarna att bryta lederna eller benen i tålederna inne i foten är också väldigt smärtsamt sa de. Det är inte som ett vanligt benbrott utan smärtsammare än ett vanligt benbrott. Jag har inte brutit några andra ben så jag kan inte jämföra, jag vet inte. Men bara utifrån det, jag låg och svettades en hel natt innan jag ringde ambulansen och åkte in. För att det gjorde så ont, jag fattade inte riktigt att jag hade brutit foten. Jag hade gått på den fast jag hade brutit den och då ambulansen som kom ville inte ta med mig för de trodde inte på att jag hade brutit. De trodde jag hade stukat, men sen hade jag brutit tålederna på sex ställen faktiskt i foten. Så det var en ganska kraftig, allvarlig brytning och det gjorde ont. Men det är ju ett sidospår, det ska inte handla om mig här utan om Jesus. Det är smärtsamt att få ett spik genom helbenet har jag förstått. Outhärdlig smärta. Men varför prata om det? Jo, för det står att kvinnans säd ska krossa ormens huvud och ormen ska stinga kvinnans säd i hälen. Kvinnans säd är en bild på Kristus. Så det pratade jag också om sist. Hur kvinnans säd. Det är bara en kvinna som har haft säd utan en man och det är Maria, jungfrufödseln. Det vittnar alltså om Jesus. Jesus krossade ormens huvud när hans kors blev slaget ner i Golgata. Jag pratade också om hur David hade tagit med Goliats huvud och placerat i en kulle och den kullen fick då namnet Golgata som betyder huvudskalleplatsen. Och det blir en symbol på att när korset slås ner i huvudskalleplatsen så krossas ormens huvud. Så det är mycket symbolik här. Kristus i Gamla Testamentet. Det var en profetia alltså om Jesus. Så tror jag att jag sista gången också pratade om Kristus i Adam och Evas kläder. Men det kanske jag inte gjorde, jag vet inte. Jag tar den lite kort för jag kanske aldrig kom in på det. Jag kanske slutade där med det här med att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Så jag hoppar in då i Kristus i Adams och Evas kläder. Det står ju att när Adam och Eva ätit av kunskapen om gott och ont så klädde de sig. Du gjorde inte det, säger Lars. Men då så, då tar jag det nu. Då klädde de sig i vad då? Jo, i fikonlöv. Jag menar, och Lars är helt med mig på den tanken, utifrån det här med att de täckte sig med fikonlöv, att de hade ätit av ett fikon. För den, när de upptäckte att de var nakna så fick de ju panik. Och jag tror inte de sprang och letade efter ett annat träd och täcka sig med fikonlöv, utan jag tror de tog det första bästa för de hade panik. Men de åt av kunskap om gott och ont, upplevde sig själva som nakna, täckte sig med fikonlöv. Och fikonlövet och fikonträdet är som en bild genom hela Bibeln på självrättfärdighetens religion och väsen. All religion går ut på att man ska försöka göra sig rättfärdig inför Gud. Utifrån sin nakenhet, skam och skuld så försöker man fixa till det där problemet. Och i det här fallet så var det då fikonlöven. Trädet som de åt av heter ju kunskap om gott och ont, och det är också en bild på religion. Här får du kunskap om gott och ont så att du kan försöka rättfärdiggöra dig själv genom den kunskapen. Men nu vet vi att rättfärdigheten funkar inte så. Det är självrättfärdighetens tankesätt att försöka rättfärdiggöra sig själv, men rättfärdighet i sann biblisk mening, eller i den typ av rättfärdighet som gör en skillnad i våra liv, är Guds rättfärdighet. Fritt och förintet som en gåva från Gud av nåd. Det är så vi rättfärdiggjorda genom tro. Av nåd genom tro. Gratis och förintet, inte genom gärningar. Och det är ju kärnan av, en av kärnorna i alla fall, av evangelium. Men så var det då det här att det här, de här fikonlöven som Adam och Eva täckte sig med, det var liksom inte en fullgod lösning i Guds ögon, utan det står att Gud gav dem kläder av skinn. Och de här kläderna av skinn betyder ju att ett djur hade dött, och djuret som dör är ju en skuggbild i Bibeln, i Gamla testamentet, på Kristus. Kristus är offerlammet. Johannes döper, han säger, där går Guds offerlamm som bär bort världens synd. Vi kallar Kristus för lammet och sådana här saker. Så djuret som blev slaktat eller offrat för att bli en klädnad för Adam och Eva, det är ju en bild på hur Jesus offrar sig och tar vår synd på oss och går in i döden för att vi ska få liv och att få bli klädda i honom, i Kristus, i hans rättfärdighet. Om man tittar på lammet så är ju lammet ett djur med, det måste ju inte vara med vit ull, men ganska ofta så har vi ju lamm som är vita, en bild på rättfärdigheten, den här vita ullen. Nu vet inte jag vad det var för skinn som Adam och Eva klädde sig i, men om det var ett lamm så kanske de fick vit ull och klä sig i. Men det framgår inte, det står inte i texten, men de fick kläder av skinn och klä sig i, och det är en bild på att vi blir iklädda Guds rättfärdighet genom Jesu offer. Där han blev gjort till synd för att vi skulle få hans rättfärdighet i utbyte, som det då står i andra Korinthierbrevet. Ni kan gärna skriva till skriftställen och sånt om ni vill. Jag ser faktiskt era kommentarer. Jag trodde inte jag skulle göra det. Det är olika inställningar på telefonen när jag sänder här med min telefon. Så Kristus i Adams och Evas kläder var det. Jag tar de här sakerna ganska kortfattat, och på så sätt så hinner vi se på flera olika saker. Någon sak jag pratar om kanske blir längre. Går man vidare i Bibeln så kommer man då till historien om Kain och Abel. Och jag har redan varit inne på det. Jag tänker nog inte gå så prata så länge om den också. Andra kor 5, 21 var det, ja. Där det står att Kristus, att han som inte visste av synd har blivit gjort till synd för att vi skulle få hans rättfärdighet ut i utbyte. Men då, Kain och Abel. Och det kan ju kännas som en märklig historia om man inte har liksom förstått den bakomliggande hemligheten här. Här kommer Kain och så kommer Abel med två offer. Och Kain kommer med liksom frukten av sitt arbete. Han har sått och han har skördat. Han har arbetat och slitit. Han har först plogat då såklart. Och så har han sått och så har han gödslat. Och så har han gjort allt som man måste göra för att så sin åker. Och sen har han skördat. Och så kommer han med resultatet av det till Gud. Och Gud har inte behag i det här offret. Men Gud har behag i Abels offer. Och vad är då skillnaden? Vad är hemligheten med Abels offer? Jo, Abel, han är fåraherde, står det. Och han slaktar ett lamm och går med det till Gud. Men det står också, vi kan läsa det i Nya Testamentet. Jag tror att det är Hebreerbrevet där det står om hur... Ja, det är det, Hebreerbrevet 11 är det väl. Där det står att Abel bär fram sitt offer i tro. Det är alltså en troshandling. Det är inte bara en handling i sig att här ska jag offra någonting. För alla religioner håller ju på med offer. Och det är liksom något som Gud egentligen inte har behag i. Offer, våra offer. Men här bär Abel fram sitt offer i tro. Så han ser någonting. Han handlar utifrån en tro. Och vad är det för tro? Jo, alla troshjältar i gamla testamentet som ramsas upp i Hebreerbrevet 11, de har någonting specifikt för ögat. De har Kristi offer, de har det korset framför sig. Och det kan man se i symboliken, i när de agerar, hur de agerar, vad de agerar kring. Så kan man se att det handlar om korset i någon slags skuggbild. Hur väl de förstod det här korset och så, det vet jag inte. Men de, på något sätt så kunde de se frälsningen på korset. I förhand på ett eller annat sätt så anade de. Och Abel hade satt sin tro till det här som han hade sett och anat. Så han hade förstått på något sätt i förväg det som Johannes Döparen säger. Där går Guds lamm som bär bort världens synd. Han förstod att det var ett lamm som skulle offras i framtiden på ett eller annat sätt som var Guds offerlamm, nämligen Jesus Kristus. Så i tro så bär han fram sitt offer. Det här är en övernaturligt uttryck kan man ju säga, för all sorts uppenbarelse från skriften eller utan skriften, men all slags uppenbarelse är ju någonting övernaturligt, en övernaturlig insikt skulle man kunna kalla det för, som man får av den helige anden och hjälparen som uppenbarar ting för oss. Så Abel, han hade fått tro, och det är ju hemligheten. Men vad hade Kain tro på? Jo, han hade tro på det här mänskliga religiösa tankesystemet, att jag ska anstränga mig för att komma någonting med det till Gud för att han ska bli nöjd. Han hade slitit och arbetat och plogat sin åker, sått och skördat och gått där och svettats i solens hetta. Och så kom han då med resultatet av sin ansträngning och tänkte, det här ska behaga Gud. Men Abel kommer med det motsatta. Det är någon annans offer, det är någon annans ansträngning, det är någon annans plåga som är resultatet, frukten av det här. Så vi ser alltså egentligen laggärningar kontra Guds nåd och Guds evangelium i skuggbilden av Kain och Abel. Så vi ser hur Kristi offer är det som är en poäng för oss, inte våra egna gärningar, våra egna händers verk. Så det ligger dolt i berättelsen om Kain och Abel. Så det här handlar om evangeliet Kristus i Gamla Testamentet. Jag hoppas att det här ger mening för er. Jag tycker sånt här är väldigt spännande och kul själv. Och har ni hört det innan så är det ändå härligt att få bli påmind om de här sakerna och få se storheten i evangeliet på nytt, även i Gamla Testamentet. Så jag landar den. Jag pratar inte så länge om den heller. Jag liksom hoppar från den ena godbiten till den andra här. Kristus i Noaks ark har jag sen som en liten rubrik här. Och jag ska inte prata så väldigt länge om den heller. Men här ser vi då hur berättelsen om Noak, det handlar om en slags undergång. Det kommer vatten, allting svämmar över. Och så står det att för de rättfärdiga här så finns det en slags räddning. Gud, Noak hade funnit nåd inför Guds ögon. Han räknas som rättfärdig i Gud genom sin tro. Och så bygger han den här båten i tro. Det är också en troshandling. som också då siktar fram emot korset. Han ser frälsningen också i en slags skuggbild. Och båten byggs av trä, precis som korset är av trä. Korset frälste oss. Jesus blev till en förbannelse på korset för att rädda oss. Här kommer båten som är byggd av trä, som blir en frälsning, en räddning undan undergången. Många har en negativ tolkning på Noaks ark, att man fokuserar på undergången och det här negativa, men det handlar ju om det positiva, möjligheten till räddning och frälsning genom att vara i båten, vara i arken. Och det är en bild på att frälsningen finns i Kristus. Det handlar om att vara i Kristus, då, där är du räddad. Den här båten har någonting övernaturligt över sig. För det första så verkar det inte vara någon som har byggt någon båt innan, utan det verkar vara den första tanken på en båt. Den här stora översvämningen skapar en nytt slags vattensystem. Innan så har vatten sipprat upp ur jorden och bevattnat paradis och sånt, står det. Så jag vet inte om vatten i de här mängderna har funnits på det här tydliga sättet innan. Men Noah kan bygga den här båten. Det fylls upp med vatten. Och så kommer Noah och hans familj in i båten. Och så stängs dörren av Gud. Så det, man ser att det här är någonting övernaturligt. Gud stänger dörren så att den ska vara tätt, den ska vara säkert. Det är precis som din frälsning. Det är Gud som har försäkrat din frälsning så att du är i Kristus. Det är han som har stängt dörren. Så du ramlar liksom inte ut. Det är inte så att den här dörren öppnar sig. Den är övernaturligt stängd av Gud. Du är säker i din frälsning, betyder det. Och visst kunde det ha varit så att det stormade och Noak ramlade inne i båten. Precis som vi kan ramla av omständigheter i våra liv. Men det betyder inte att man ramlar ur båten. Det vill säga att du ramlar inte ur Kristus och tappar din frälsning. Det finns många som pratar om att man tappar sin frälsning hit och dit. Och för att förtydliga det så vill jag säga så här då. För den som är osäker. Att jag menar man kan inte tappa sin frälsning. Det är möjligt att man kan avsäga sig den, men att tappa någonting är någonting oavsiktligt. Någonting som man gör av en olycka, så att säga. Medan att avsäga sig, det är något helt annat. Då gör man någonting medvetet, ett medvetet val. Så de tankarna har jag kring det. Att man tappar inte bara någonting som frälsningen så där. Oj, nu försvann den. Utan det är någonting som man kan vara trygg i och säker i. Det står att vi är födda på nytt och att vi har fått det eviga livet. Och hur kan någonting evigt bara sluta? Det är ju vårt jordiska liv och den här syndens tillstånd. Det var temporärt, det var tillfälligt, det var finite som man säger på engelska. Men frälsningen är obegränsad, den är oändlig. Den har liksom inte den här begränsningen med en början och ett slut, utan det är ju det här fallna jordiska som har en början och ett slut, men det nya andliga livet är ett evigt liv som varken har en början eller slut. Så där har vi har en väldigt stor trygghet i vår frälsning, och det är viktigt att få tag på det. Vad kan man säga mer om den här båten? Ja, det är ju en räddning undan förtappelsen, skulle man kunna kalla det för, då undergången. Så båten är en tydlig bild på Kristus och frälsningen i honom. Och alla fick en invitation, alla har möjligheten att komma. Det är fritt och förintet, det fanns inte någon speciell biljett eller inträdeskrav. Det var bara att gå in i båten. Så, och alla djur representerade där. Och, så det är en fantastisk möjlighet till en ny värld. Man kan också se det här som ett dop. Dop och en pånyttfödelse. Jorden föds på nytt genom den här processen. Det gamla försvinner, det nya kommer, som en skuggbild på att den gamla Adams släkt får dö bort eller drunkna bort. Det vill säga den gamla syndanaturen får dö bort och så får den nya identiteten i Kristus. Det är det som får bestå efter den här reningsprocessen då. Så det är en bild på oss som människor, att vi förvandlas i Kristus och får ett nytt liv. Man kan se det som en bild på dopet. Dopet är en symbol på det här vattnet som rensar bort ditt gamla. Du lägger ditt gamla liv i graven och så uppstår du med Kristus till ett nytt liv. Det här är symboliskt. Jag tror inte på att man blir mer frälst genom dopet, men dopet är en symbolhandling på den frälsning som man har fått av tro. Och är det någon som tänker annorlunda än det jag säger nu, så är det helt okej. Okay. Vi behöver inte bli ovänner över sånt. Man ser på lite olika sätt och olika perspektiv. Det behöver inte vara hugget i sten. Två olika tankar kan till och med båda skulle kunna vara sant samtidigt också, för där finns ett sånt djup och sånt bredd och så många facetter i Guds ord att två olika tankesätt kan ibland vara sant samtidigt. Det gäller inte allt såklart. Jag tror inte på att vi kan blanda det gamla och det nya förbundet och att båda de kan vara sanna samtidigt eller gälla oss samtidigt. Men olika tolkningar av skriften i många sammanhang så tror jag de kan vara sanna samtidigt och att de speglar olika sidor av samma sak. Så det är okej att tänka annorlunda. Om det är något som liksom skulle skava hos någon, så fäst inte vikten vid det. Fäst vikten vid det som du fick ut någonting av, som du tyckte var bra. När Paulus sa att man ska pröva allt, så sa han nämligen: pröva allt och håll fast vid det goda. Han sa inte pröva allt och sen gå och vara sur över det dåliga. Ibland fastnar vi där. Jag har gjort det själv, att jag har gått och irriterat mig på det där som var dåligt. Där predikanten sa fel, och så går jag och mediterar på det och så blir jag bara sur och det är inget bra. Nej, pröva allt och håll fast vid det goda. Om jag sa något som du tyckte var tokigt, kasta bort det bara och gå vidare. Sitt inte och sura över det, för det är bara bortkastad energi. Eller gör som du vill såklart. Du får sitta och jura över det också. Det är inte min sak att döma. Det var bara som ett tips. Jag ska gå vidare från Noaks ark. Och det är att jag ska prata om Kristus i Abrahams syn i stjärnorna. Och den här tycker jag är spännande. Och inte minst spännande för att vi ibland har så mycket föreställningar om att vissa saker är farliga och skrämmande och sånt. Och så kanske inte riktigt är så. Och det jag menar då är att jag tänker prata om stjärnbilder nu, och då kan någon tycka, ja men det där är väl New Age och det där är väl farligt. Var inte så orolig. Låt mig få titta på det här med stjärnbilder utifrån Bibeln. Det står nämligen ganska mycket om stjärnbilder i Bibeln. Och jag tror inte på att vi ska tillnärma oss stjärnbilderna på det sätt som New Age-rörelsen gör med när man uttolkar människors personligheter och håller på och gräver och sånt. Jag tror inte det är det som är poängen här. Jag tror på en mycket, mycket bättre poäng i stjärnbilderna. Men de finns representerade i Bibeln. Och i Jobs bok bland annat så kan man läsa om hur Gud säger: var det inte jag som satte stora björn på himlavalvet? Var det inte jag som skapade det och det? Och så kommer de här stjärnbilderna upp. Plejaderna, stora björn. De olika stjärnbilderna omnämns i Bibeln och Gud säger: var det inte jag som satte dem där? Var det inte jag som skapade stjärnhimlen på det sättet? Och vi kan se hur Josef till exempel, han har liksom insikter om drömtydning och stjärnbilder, vad jag förstår det. Och jag tror det kommer från hans farfars far som Abraham, som har fått en insikt om det här. Och när man läser Bibeln så står det att Abraham trodde och det räknades honom till rättfärdighet. Och det står i Nya Testamentet, men det står också i Gamla Testamentet. Och det som händer här är när man ska hitta den här punkten då Abraham räknas som rättfärdig inför Gud, så handlar det om att han trodde på Gud. Men på vad? Jo, det var när Gud sa: kom ut ur tältet och se på stjärnorna. Och så står det i våra biblar, i skandinaviska språket, så står det ju att Abraham räknade stjärnorna för att se hur hans ett skulle bli. Och då tänker man ju då att han räknar och att det handlar om många. Men när vi läser Paulus brev så förklarar han det här, och så säger han att etten, Abrahams ett, stod inte i pluralis, det vill säga i en sån form som betyder många, utan det stod i singularis. Så här skulle Abrahams ett bli, det stod i singular, det betyder så som det gäller en och inte många. Så det här ordet räkna kan inte betyda mängdlära på det sättet som jag tänkt, att han räknar 1, 2, 3, 4. Nej, det står att Abraham skulle se på stjärnorna Och det här hebreiska ordet som är översatt till räkna kan lika gärna betyda uttyd eller beräkna hur ett, din ett ska bli. Och Paulus är tydlig på det här att etten står i singularis. Och så säger han vem etten är. Jo, det är Kristus, säger han. Så Abrahams ett eller efterkommare, det är Kristus, det är en person, inte många. Så när Abraham ser på stjärnorna så handlar det inte om att räkna hur många, det handlar om att räkna ut vad säger stjärnbilderna. Och om du då tänker att den första stjärnbilden är jungfrun, så är det första vi kan läsa om Jesus i evangelietexterna är ju jungfrufödseln. Och går du ett helt solvarv runt så kommer du till det sista tecknet, och det är lejonet. Och det sista omnämningen av Jesus i Nya Testamentet är att Jesus kallas lejonet av Juda i Uppenbarelseboken. Så vi kan utläsa hela evangeliet i stjärnorna, och det finns fantastiskt spännande skrifter om det här. Det var någon kvinna redan på 1800-talet som skrev om det här, och då lägger hon ut om alla stjärnbilder. Det som vi kallar för zodiaken, de här 12, handlar ju bara om stjärnbilder som solen rör sig genom solåret. Men det finns ju massvis med andra stjärntecken på norra och södra stjärnhimlen. Vi har ett som kallas för svanen, som är som ett stort, stort kors på stjärnhimlen där vi kan se Kristus kors. Och ja, det är så rikt. Ja, men hur hänger alla de här stjärnbilderna ihop? Ja, jag har inte gått så djupt i det och studerat det så mycket. Jag hoppas jag får tid med det någon dag. Men till exempel så har vi fiskarna. Vad är det? De 2 fiskarna, 5 bröden, handlar om Jesus brödunder. Jesus kallades också för fisken, och fisken var en symbol för Jesus för de tidiga troende. Skytten, hur kan man tänka på Jesus utifrån skytten? Jo, att synda betyder att bomma på målet, och Jesus var den som inte bommade på målet utan han prickade målet. Han är som den där pricksäkra skytten. Vattumannen, hans inre var som en inre källa. Han vittnade om det här levande vattnet, kvinnan vid brunnen. Så det finns, det här är så rikt. Abraham såg på stjärnhimlen, och så såg han evangeliet om Jesus Kristus, för det står att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Kan du som lyssnar säga någon annan sorts tro som gör att man räknas som rättfärdig än att tro just på evangelium? Jag vet ingen annan tro som gör att man tillräknas rättfärdighet än just tron på evangeliet om Jesus Kristus. Det är det enda som rättfärdiggör oss, och det betyder att Abraham måste ha trott på evangelium när han såg på stjärnhimlen, för han räknades som rättfärdig av tro utan gärningar. Så det finns ingen annat val än att förstå att stjärnhimlen vittnar om evangelium. Och det harmonerar med att det står i Romarbrevet att allt vi kan veta om Gud syns i skapelsen. Martin Luther, han skrev att vi kan se uppståndelse, Kristi död och uppståndelse genom varje blad som dör på hösten men som springer ut på våren igen. Så ser vi Jesu död och uppståndelse i naturens cykler. Alltså hela skapelsen vittnar om evangelium. Och här har vi ett sånt exempel då, hur Abraham ser på stjärnhimlarna och ser evangelium om Jesus Kristus i stjärnhimlen. Jag hoppas det här ger mening. Jag hoppas ni inte tycker jag övertolkar. Och det här är inte bara mitt påstående. Det finns många som har den här tanken och förklaringen på det här med Abraham och stjärnorna och stjärnbilderna. Så det är inget jag har hittat på, det är något jag har hört och läst och tagit till mig och fått tro på. Så jag delar det själv är övertygad om här i alla fall då. Jag ska ge lite skriftställen på för den som vill om det här med de här olika stjärnbilderna. Jobs bok ska anses ju vara Bibelns äldsta bok. Job 9:9. Han som har gjort Kalavagnen och Orion, sjustjärnorna, Plejaderna heter de, och Södens stjärnbilder, står det där i Job 9:9. Flera verser som nämner stjärnbilder i Bibeln är Job 38:32. Om du inte hinner skriva ner det nu så kan du titta på den här videon igen och skriva ner skriftställena efteråt. Job 38:32. Job 26:13, Job 38:31, Amos 5:8, Apostlagärningarna 28:11, Jesaja 13:10 och Andra Kungabok 23:5 pratar alla om stjärnbilder. Så det, vi tänker så här, åh, man får tala på med stjärnbilder, ja, men Bibeln, han pratar väldigt tydligt om stjärnbilder. Och att det är Gud som ligger bakom det hela. Så han, Gud har liksom skapat en teckning på himlavalvet som vi ska kunna tolka. Vi har ju också, för att förtydliga det, de här stjärntydarna, de vise männen, kungarna från östern som kom till Jesu födelse. Hur kunde de komma dit? Jo, de tolkade stjärnhimlen. De tolkade och följde en stjärna och de var stjärntydare och de fick kunskap. Det här vittnar ju om att de kunde se Jesus Kristus i himlavalvet. Abraham gjorde det. Så var inte rädd för stjärnbilderna, hitta bara rätt förståelse av dem. Så jag hoppas att det är spännande för er. Fantastiskt, skriver Monica Halvari, så det är ju kul. Jag hoppas inte jag pratar för fort. Jag vill ju alltid hinna med en hel del. Klockan är lite över halv. Vi ska hålla på till cirka kvart i. Jag ska gå in på nästa grej. Och då tänkte jag gå in på det som kallas för tetragrammet. Det handlar om Kristus i Gamla Testamentet. Och då ska jag rita lite igen. Så jag småpratar medan jag ritar här. Jag kunde ju ha ritat innan sändningen, men det här, jag hade glömt bort att jag skulle sända idag. Så det kom lite brått på. Men jag ritar ganska snabbt, det är alldeles strax klart. Ska vi se om det blir tydligt nog också. Jag hoppas det. Sådär. Nu är det ju risk att det blir spegelvänt det här. Det blir det kanske på när man gör sänder så här på mig. Men det här om... Det här ska vara från höger till vänster. På hebreiska läser man från höger till vänster. Vi läser från vänster till höger. Det här är tecknet jod, tecknet hej, tecknet vav och tecknet hej. De hebreiska tecknen. Och på det latinska alfabetet så blir det J-H-V-H. Och som jag pratade om förra gången så finns det ju den äldsta formen av hebreiska. Det här är, som jag ritar nu, är modern hebreiska eller bibelhebreiska som vi känner den. Men den äldsta formen av hebreiska kallas för paleohebreiska. På norsk blir paleohebraisk. Och det var ett ännu primitivare skriftspråk som man liksom ristade in i trä eller i stenar. Stentavlorna lär garanterat ha varit i paleohebraisk eller paleohebreiska. Så de tecknen ser helt annorlunda ut. Och de ser ut som figurer på olika sätt. Om jag ska rita tecknet bredvid här, så får ni se hur det ser ut på paleohebraisk. Det ser ut så där. Det tecknet på paleohebraisk ser ut så där, och det föreställer en man med lyfta armar. Så det är en bild på välsignelse, en bild på Guds nåd. Man kan förstå att det här tecknet he betyder Guds nåd ur andra aspekter också. Dels så är det ett stumpt h-ljud, ungefär som i franskans H, man säger ju inte Hector på franska utan Hector. Det är liksom ett stumt, bara en utandning. Och samma sak i hebreiskan, det är ett stumt H-ljud som inte uttalas som H, utan det blir en utandning, ett nästan ljudlöst ljud. Som en and, som när man tar ett andetag. Och det står ju att Gud andades in livsande i Adams näsa. Det står också, vi kan läsa om hur Abraham, han hette Abram från början. Och så blev han välsignad av Gud och då fick han ett nytt namn, Abraham. Och just det här tecknet he kom då in i hans namn. Abrahams fru hette Sarai, slutade på tecknet jod som var den här lilla kroken jag visade först, vårat J. Hon hette Sarai, men när hon blev välsignad samtidigt som Abraham så fick hon ett nytt namn och det var Sarah. Och så slutade på det här stumma h-ljudet, hej, tecknet hej. Så när Abraham och Sara blir välsignade av Gud, så får de det här Guds andas sin välsignelse, sitt liv på dem. Jesus andades på lärjungarna och sa, ta emot den heliga anden. Ha. Och så andas han ut. Och vi tar emot välsignelsen i tro genom att lyfta våra händer. Vi prisar Gud för, genom att lyfta våra händer. Och det är det här ursprungliga tecknet, he. En bild då på välsignelsen. Så jag hoppas att det här blir tydligt för er att tecknet H, vårt moderna H, en bild på välsignelsen. Man kan nästan se att H är också som någon slags figur där som står med lyfta händer. I alla fall den stora latinska bokstaven H. Jag hoppas det inte blir för tekniskt det här för er. Men jod, hej, vav, hej. Tecknet jod, vårt J. J-H-V-H, för måste jag också lägga till om det är någon som inte har koll på det, är det gamla testamentliga ordet som översätts till Herren i Bibeln. Det här är liksom Guds namn genom hela gamla testamentet. J-H-V-H. Jehova brukar Jehovas vittnen uttala det. Det är lite av ett mysterium hur det skulle uttalas. Bibelhebreiskan har inte heller vokaltecken i sitt ursprung, utan det kom till långt senare av massoreter som lade till vokaltecken som är små prickar och sånt. Utan det är i stort sett nästan bara konsonanter i bibelhebreiskan. Så JHVH var alltså ett typiskt sätt att skriva på i gammal bibelhebreiska. Och många av orden vet man hur de skulle uttalas när det gäller vokalljud i alla fall. Men tecknet jod på paleohebraisk, det här gamla ursprungliga skriftspråket, betyder hand. Och det ser ut som en hand. Tecknet he, som jag har sagt, betyder välsignelse. Och sen har vi tecknet vav som kommer då efter h. J-H-V-H, tecknet vav. Och tecknet vav betyder krok eller spik. Så J-H-V-H. Det som översätts till Herren, det här tetragrammet, Guds namn genom hela gamla testamentet, Jehova, det betyder hand, välsignelse eller nåd, spik och så nåd. Så översätter vi Guds namn genom hela gamla testamentet, så är det hand av nåd, spikad i nåd, en tydlig bild på Kristus och hans offer på Golgata. Så det ligger i skuggbilderna genom hela gamla testamentet. Kristus finns liksom med genom gamla testamentet på alla nivåer. Ska vi se vad klockan är, om 43 så är det dags att avrunda redan. Jag tänkte jag skulle hinna med att prata lite om blodet på dörrstockarna, eftersom det är påsk snart. Det handlar om Israels folk som skulle ut ur Egypten. De slaktade ett lamm och målade med blodet. Det kan låta makabert, men de målar blodet på dörrposterna upp till och på sidorna. Jag tar det nu när jag ändå pratar om det, eftersom det ändå är påsk. Så när de slaktade lammet, så är det en bild på Jesu offer, och så målade de upp till och på sidorna på dörrposten, och då får man bilden av ett kors, med blodet upp till och på sidan, så blir det som ett kors som täckte, ett osynligt kors som täckte dörren. En bild på hur Kristi blod blir, är som ett beskydd för oss. Den dödsängeln som skulle komma som en farsot över Egypten gick förbi alla hus som hade det här blodet på dörrposterna. Det vill säga, döden går förbi den som har livet i Kristus. Du har fått ett evigt liv, så även om du dör så ska du leva. Döden kommer inte kunna fånga dig. Jesus Kristus står där, har övervunnit den sista fienden, döden. Han har stått upp i dödsriket och tagit nycklarna från döden, tagit makten från döden. Så i Kristus så är du ju friköpt från döden. Döden måste liksom gå förbi, den har ingen rätt att komma in och ta dig. Det hebreiska ordet passage betyder gå förbi, och det är det vi har fått ordet påsk ifrån. Så döden har ingen makt över dig när du har Kristi blod, och det har du. Du har tagit emot Kristus som din frälsare. Då är du frälst genom Kristi blod. Det är symboliken här. Och då är klockan 45. Tiden går alldeles för fort när man ska ha det här. Jag hade tänkt prata om lite om Sara och Hagar och sånt också, men det får vi kanske då ta till en annan gång. Jag hoppas inte jag har pratat för fort. Jag tycker själv det känns som jag pratar i ett högt tempo, men jag hoppas det är okej. Så jag får önska er alla en god påsk. Tack för att ni lyssnade och var med. Det kommer mer undervisning om Kristus i Gamla Testamentet. Jag tycker sånt är jättespännande och kul. Jag hoppas ni tycker det också. Skriv gärna till mig och berätta om ni får ut något av det här eller om ni tankarna kommer igång så ni ser nya saker som ni kan dela med er av till mig. Det tar jag gärna emot tillsammans med de heliga stående ska vi se höjden, längden, bredden och djupet så tillsammans kan vi se mer. Ha en välsignad kväll och en vecka och ha en fin påsk så hörs vi på nytt en annan tisdag. Gud välsigne dig. Amen. Tack och hej.